Till predikotext har jag valt den andra årgångens text från andra advent. Matteus evangeliet kapitel 13, vers 31-34. Och den finns i Salmer och sånger på sidan 1410. 1410 och Matteus evangeliet, det 13 kapitlet. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i en åker, i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem. Låt oss be. Gud, gör våra tankar klara och gör våra hjärtan varma, att vi kan urskilja din röst och ditt tilltal idag. Amen. Så har det hänt igen. Här är tidningen Metro, torsdag 3 december. Pedofil avslöjad, den här gången på en kristen förskola. Finns det en aningslöshet i kristna eller kanske ännu mer frikyrkliga sammanhang där vi utgår ifrån att ingen har onda avsikter? Och att vi inte tar de små varningssignalerna på allvar som säger att någonting är fel. Är det så att det blir en vana att slå bort de här varningssignalerna i ett sammanhang som vi också själva befinner oss i? Och handlar det här lite naiva förhållningssättet till varandra egentligen om att vi inte vill kännas vid våra egna dåliga sidor, vår självupptagenhet, vår egoism, vår förmåga att kunna göra andra illa? Att vi försöker låtsas att vi är helt och hållet goda fast vi vet om att så inte är fallet. Jag har nämnt det tidigare, men för några veckor sedan så avslöjades ju att ett kommunalråd i Huddinge hade betalat en mindreårig flicka för att hon skulle genomföra eller utföra sexuella tjänster åt honom. Något som aldrig sedan genomfördes enligt hans berättelse. Men det obehagliga var hans sätt att beskriva att han betalade 1500 för henne. Hennes värde var 1500. Och att det inte var någon stor sak. Detta att värdera en annan människa i pengar, det är skrämmande i ett samhälle där vi så starkt talar om det okränkbara människovärdet. Och fördömandet har varit stort från många håll. I min fackföreningstidning, jag tillhör SKTF, så skrev chefredaktören där, tog han upp det här ämnet i ledaren och beskrev kommunalrådet, som han pekade ut vid namn, som ett rötägg och ett svin. Ett rötägg och ett svin. Och chefredaktören skriver alltså inte att kommunalrådet betett sig som ett svin, utan att han är ett svin. Det är också ett sätt att ta ifrån en människa sitt människovärde. Och framförallt om man skriver så, det är att ta ifrån henne hennes moraliska ansvar. För svin känner ingen skuld. och vi kan inte förvänta oss god moral från en galt eller en sugga. Men av människor så kan man förvänta sig ansvar för sina handlingar. Och av en människa kan man också förvänta sig skuld om hon eller han gjort fel. Kommunalrådet, det före detta i Huddinge, är fortfarande en människa, även om han har betett sig illa. Och från honom kan man också förvänta sig ett ansvar för sina ord och sina handlingar. I textläsningen från Lukas evangeliet, som vi hörde läsas förut här av Torbjörn Jakobsson, så talar Jesus om tidens slut. Himlens makter ska skaka, människosonen ska komma för att döma människor. Det kan vara lite onödigt att ta med en sån här text nu när vi ska sjunga adventsånger i kyrkan och det ska vara lite mysig julstämning. Så kan man tycka. Men jag tror det är viktigt att se de här texterna i ett sammanhang, att Jesus inte avser att lägga på skuld eller att skrämma människor, utan att Jesus i sin undervisning bemyndigar människan. Varje människa är ansvarig för sitt eget liv och sina handlingar och kan därför dömas vid tidens slut. Att vi kan dömas är ju ett förtroende. Vi har förmågan att leva ett värdigt moraliskt liv. Och det intressanta är också att Jesus inte bara talar till familjens överhuvud, som skulle kunna vara aktuellt i det samhälle och den tid som han levde i, utan Jesus talar till varje människa och menar att varje människa är lika mycket värd som en annan människa, och varje människa har förmåga att kunna ta ansvar för sina handlingar, oavsett om man är man eller kvinna, fattig eller rik, from eller ofrom. Och domens syfte är ju inte att skapa skräck. Domen visar ju på en tillit till människans godhet, samtidigt som den inte viftar bort människans dåliga vana att faktiskt göra ont. 1906 kom tysken Albert Schweitzer ut med sin bok om bibelforskningens bild av Jesus. Det som hände under bibelforskningen under 1700- och 1800-talet, det var att försöka få den vetenskapliga utvecklingen i samhället att vara i harmoni med Nya testamentets berättelser om Jesus. Vetenskapen betonar att allting kan mätas och allting kan prövas. Och därför fick man i bibelforskningen problem med att Jesus gjorde underverk, att Jesus gick på vattnet, att Jesus drev ut onda andar, att Jesus uppstod från de döda. Och man valde också bort de här berättelserna, till exempel dagens evangelietext, där Jesus undervisar om dom och tidens slut. Jesus blev istället en moralisk förebild, en upphöjd vishetslärare som inte utmanade vetenskapsmännens övertygelse, utan som bara hörde ihop med människors privata tro. Ungefär som den ateistiska organisationen Humanisterna hela tiden påtalar, att kristen tro ska bara vara privat och inte få några konsekvenser i vårt samhällsliv. Albert Schweitzer menade dock i sin bok att den bild av Jesus som forskningen skapat, det är som att titta ned i en brunn. Och man tror att man längst ner i brunnen, när man tittar ner i vattnet, ser det sanna ansiktet av Jesus. Utifrån det vi har lärt oss av forskningen, så är det egentligen vår egen spegelbild som vi ser. Spegelbilden av en västerländsk människa 2000 år senare. En bild av Jesus som blir ganska ofarlig. Jesus har ett välansat skägg, hans mantel är nytvättad och han har väldigt, väldigt blek hud. Alltså är han en västerlänning, knappast en judisk man för 2000 år sedan. Och Albert Schweitzer menade att Nya testamentets bild eller beskrivning av Jesus var att han var en förkunnare som ville varna människor att allt för mycket lita på sin egen godhet. Och att Jesus menar att vi människor måste förbereda oss för domen och att tiden är begränsad. Och om tiden är begränsad och vi inser att vi har ett moraliskt ansvar, så får det också konsekvenser i vår levnadsstil eller vårt levnadssätt. Och det intressanta med Albert Schweitzer, det var att han själv 1913 slutade med sin forskning, flyttade till Afrika, byggde där ett sjukhus och var sedan verksam där på det här sjukhuset fram till sin död. Hans bild av Jesus fick moraliska konsekvenser för hans levnadssätt. Och för det här förhållningssättet så fick han Nobels fredspris 1952. I Matteus evangeliet som jag läste förut, det 13 kapitlet, det är ett kapitel som bara består av liknelser, så har Jesus flera olika liknelser där han både försöker varna och uppmuntra människor att förändra sina levnadssätt. Och liknelsen är ju bara en påhittad berättelse som bygger på att människor får associationer till det som händer i liknelsen. Och det är ett problem för oss, för vi lever inte med den där symbolvärlden som fanns för 2000 år sedan. Det gör att vi har en tendens, tror jag, att missförstå liknelserna, samtidigt som vi också inte kan vara säkra på vad de egentligen handlar om. Det är alltid en tolkning när man försöker förstå en berättelse. Och budskapet är inte så tydligt, inte ens för de som lyssnade för 2000 år sedan. Utan tanken med liknelsen, det är så jag förstår det, det är att den ska ligga och skava hos lyssnaren. Ligga och reta, störa mig innan den faller på plats. Skulle vi använda ett modernt begrepp så är det väl kommunikationsstrategi på väldigt, väldigt lång sikt som Jesus arbetar med. Och i predikotexten så finns det två berättelser. En om ett senapskorn och en om en stor deg. Och innan Andreaskyrkan byggdes om för 25 år sedan, vi sitter ju alltså på ett golv som är nytt sedan 25 år tillbaka, och kyrkogolvet är egentligen en trappa ner, och det här var läktare förut, eller balkonger, så fanns det under, för predikstolen har samma höjd som den har idag, så fanns det under predikstolen där människorna satt förr i tiden en ganska stor målning från 20-talet som föreställer Jesus vid Genesarets sjö när han möter Andreas och Petrus som var bröder. Och Andreas var den första lärjunge som tog en annan människa till Jesus, det vill säga hans bror. Och därför vi heter Andreaskyrkan, därför att dela vår tro med andra är viktigt för oss. Och bilden av Jesus är väldigt stiliserad. Jesus är väldigt traditionellt avbildad. Också bilden av Jesus där är ju väldigt traditionellt och också väldigt västerländsk. Jesus har väldigt blek hud. Han är rödhårig. Det är ju lite förvånande. Men ändå en väldigt västerländsk avbildning av Jesus. Och det är också bilden där nere. Men det finns någonting som är väldigt annorlunda, och det är att händerna är gigantiska på bilden där nere i andaktsrummet som nu finns. Ni kan gå och titta på den och dricka kaffe sen. Händerna är jättestora och de är märkta av arbete. Och där tror jag, om konstnären inte riktigt förstår bakgrunden till där Jesus levde. Han har till och med, jag tror att han har målat in en moské till exempel. Islam fanns först 600 år efter att Jesus levde i den där målningen. Men så, händerna känns väldigt trovärdiga. Och det är en arbetare. Jesus var en arbetare. Det grekiska ordet för hans yrke är tefton, och det är förmodligen att han arbetade med sten eller med trä. Han arbetade med hårt material. Och man kan bara tänka sig att händerna var präglade av detta arbete, valkar och förmodligen skador. Och då tycker jag det är spännande att han pratar om senapsfröet. Om han skulle ha ett litet senapsfrö i sina händer så skulle han säkert knappt kunna se det, eftersom händerna själva var så pass skadade eller kanske rent av smutsiga. Men han talar om det här senapsfröet. Att tro, att vara en del av Guds rike, är som att låta det här nästan svårt att se fröet. När det sätts i jorden, när det får näring, så kan det växa och bli ett träd som till och med himlens fåglar kan bygga bo i. En jättefin bild. En bild som vi kanske kan applicera på oss idag. Församlingen här, vi är en församling som är, drivs som en förening, och den har en ordförande som heter Per-Anders Kleve. Du skulle kunna komma fram, Per-Anders, för jag har en fråga till dig. Du har varit församlingens ordförande i...
Ja, tre år kanske.
Tre år. Har det... Just det, vi ska sätta på den där. Jag ska säga att du har varit ordförande i tre år.
Så, nu.
Har det funnits tider i ditt liv då tron har varit som ett senapsfrö bara?
Ja, så här i perspektiv så har det nog varit större delen av mitt vuxna liv på det sättet faktiskt. Mm. Att tron har varit som ett senapskorn. I meningen då att man har... Den har skjutits undan av mycket annat och man har prioriterat annat. Och inte liksom sett och fått ut det man kan få ut. Mm.
Men du har en uppväxt i kyrkan ändå, så man kan säga att det här fröet har funnits under hela...
Ja, jag tror man kan säga att fröet har alltid funnits där. Och jag tror man kan säga att ungdomstiden var väldigt präglad av tron. Mm. Men sen när man kommer upp i vuxen ålder, det blir mer ansvar, mer jobb, och det är mycket mer som påkallar tid. Mm. Då blev det i mitt fall i alla fall så att tiden man la på sin tro blev mindre. Mm. Och då gick man lite grann tillbaka, tycker jag, så är det med lite perspektiv.
Var det lätt att distansera dig och inte känna dig engagerad i både tro och kyrka?
Vi drivs ju mycket, tror jag, av lust, vad vi känner och vad vi upplever och vad vi vill förstås. Men jag tror det är så med tron att om man inte lägger tid på tron, då tror jag inte heller man får ut så mycket av tron. Man kan leva som en distanserad kristen ganska lätt faktiskt. Det jag tror är faran är att man lägger undan liksom gudstjänster, man lägger undan andakten och sånt som är, det ändå kan ändå vara en tröskel att göra det. Och då är det lätt att lägga undan om man har ett tvättberg eller vad det nu är, va.
Vad var det som gjorde sen att för att börja växa för dig sen igen?
Jag funderar på det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag kan ta på några olika saker som har gjort att man har satt av mer tid för sin tro. Mm. Och bland annat en sak, det var när vi började vårt visionsarbete här i kyrkan för kanske 5-6 år sedan. Och vi började prata mycket, alltså samtalet. Mm. Och samtal har ju den egenskapen att man vill ju helst säga sånt man är övertygad om och sånt man förstår. Man vill ju inte bara sitta och tomprata, utan man vill kommunicera något. Och då får man också fokus på det man pratar om. Och just då blev det ju fokus på tron. Och sen så, samtal tror jag har varit viktigt, och sen tror jag andra omständigheter helt enkelt. Vi har en styrelse här i kyrkan som känns väldigt viktig för mig. En styrelsegemenskap. Det är ett annat tillfälle. Vi har gudstjänsterna här som jag har fokuserat mycket mer på de senaste åren. Och vi åker också iväg en vecka varje år till Hönö med familjen och är där med några andra familjer.
Kan du bara berätta, vad är Hönö?
Ja, Hönö, det är alltså en konferens nere utanför Göteborg. Där 5-6 tusen personer träffas varje år en vecka. För att ha gudstjänster och för att ha bibelstudier. Och det blir en överdos av tro, kan man säga, och samtal. Mm.
den lokala missionsförsamlingen där som,
ja,
som har.
Så att jag tror svaret på den frågan är nog, det är nog flera omständigheter, men det har blivit, jag tror man kan sammanfatta det så att det har blivit mer tid för tron. Mm. Mer tid för samtalet.
Well, vi ska inte hålla på för länge, men jag bara, vad är det som ger dig näring i växandet? Vad är det du gör som du tycker har påverkat växandet?
Ja. Det som är viktigast tror jag, men som går upp och ner, det är ju vardagsandakten. Det är ju trots allt det som blir mest tid om man gör det varje dag. Det går upp och ner, men sen så har man räddas ibland av fasta punkter. Jag har alltid min styrelse då. Jag har alltid gudstjänsten. Och nu har det blivit tradition att vi åker till Hönö varje år. Så jag tror det handlar om dels en viljeinsats och uthållighet tror jag. Sen så handlar det om också goda vanor. Och gärna om man kan lägga upp det så att man har regelbundna saker som, eller möten som inträffar. Mm.
Det finns ju en idé från styrelsen och kollegiet att vi under fasteperioden från mitten av februari fram till påsk ska kunna inbjuda hela församlingen till att vara en del av fastan, men inte då avstå från att äta, utan mer kanske att man avstår från någonting som själv tid, för att få tid för både en personlig andakt men också någon slags utåtriktat socialt diakonalt arbete. Och det känns som att du har varit väldigt positiv till den idén.
Ja. Ja, men jag tror ytterst, vi är ju förmodligen inte så olika i våra livssituationer, utan vi känner nog de flesta av oss att vi har för lite tid. Och då tror jag att om man kan medvetandegöra och på något sätt försöka prioritera om sin tid, eller en del av sin tid, till sitt andliga liv eller läsa Bibeln eller samtala, eller jag tror det kan vara ett sätt att få hjälp och göra den här omprioriteringen som jag tror är jätteviktig.
Mm. Tack så mycket. Fint att du kunde vara med. Jag tycker att den här liknelsen om senapsfröet eller kornet som kan bli ett stort träd är en jättefin bild för att vara med i en församling, och att där kan man få den här näringen som gör att man växer, och att det inte bara är beroende på min egen insats, utan jag också får vila i gemenskapen och delaktigheten med andra. Sen så kommer den andra liknelsen som jag läste i från Matteus evangeliet, där Jesus liknar Guds rike vid en kvinna som arbetar in lite surdeg i 3 mått mjöl. Och så säger Jesus, till slut blir allt sammans genomsyrat eller syrat. Och ska man förstå liknelsen som att budskapet är att får vi lite smak av Guds rike, så kommer det till slut att genomsyra allt. Ja, det är en fin tolkning av den här liknelsen, och vi vet inte vad Jesus menade. Det kanske är det som är finessen. Men förmodligen så är budskapet det motsatta. Surdeg är inget positivt begrepp i Nya testamentet. Jesus varnar för fariseernas surdeg, det vill säga hans motståndares lära. Och surdeg är förknippat med ondska och girighet. När man på påsken ville vara allra närmast Gud, så åt man inte bröd som var genomsyrat eller präglat av surdeg, utan man åt osyrat bröd. Det osyrade brödets högtid, som det kallas. Och sen det här mjölet, alltså 3 mått mjöl, det motsvarar ungefär 40 liter mjöl. Jag bara får inte armarna bara tänka på den här kvinnan som måste knåda den här enorma degen. Det krävs väldigt mycket arbete för att få den genomsyrad. Och kanske man ska tänka att liknelserna hör ihop på så vis, på det här viset. Att först har Jesus en positiv liknelse. Senapsfröet, det minsta av alla frön som kan växa upp och bli ett stort träd. Och sedan en varnande liknelse. Även om man har 40 liter rent mjöl i påsen, så räcker det med lite surdeg för att allt ska påverkas. Och att liknelsens budskap är: var uppmärksam. Och då, jag kommer tillbaka till den här mannen i Jönköping. Han som utsatt, är det 4 barn för sexuellt övergrepp, i alla fall är anklagad för detta. Är vi uppmärksam på oss själva och på andra? Eftersom det krävs så lite för att förstöra någonting gott som är så stort. Och kan vi som gemenskap hjälpa varandra att sätta gränser, att vara lyhörda, så att vi inte frestas i onödan? Gud har tilltro till vår förmåga att ta ansvar. Det var mitt budskap här i början av predikan. Vi kan ta ansvar för vårt levnadssätt. Men frågan är om vi är beredda att ta detta förtroende på allvar, så att vi kan låta vår tro få näring, så att den kan få växa och bli ett träd som kan ge andra människor en plats att vila på och ge plats för skugga åt andra människor. Att vår tro växer och ger den näring och det stöd som andra människor också behöver. Amen.